Hej, detta är Erik Wagner på Idealistas förlag och på tidskriften Courage. Det här är ju ett poddflöde där vi spelar in samtal och ljud från olika aktiviteter som vi har. Och nu har det kommit till ett på dagordningen seminarium som vi arrangerade om folkbildningens roll. Eller frågan om så här, vem är folkbildningen och för vem finns folkbildningen till? Det där bygger utifrån temat på senaste numret av vårt nummer Courage, där vi botaniserade den och lät skribenter fundera och skriva kring de uppgifterna. Vem är vi och för vem är vi till? För handlar det om självorganisering eller är vi en klick människor som organiserar oss för att hjälpa en annan grupp till exempel? Idag kommer ni få lyssna på Maria Graner som är generalsekreterare på Folkbildningsrådet och Nina Larsson som är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan. Hoppas ni ska ha nytta av samtalet och att det ska väcka en del spännande idéer.
Tack så mycket. Det var en oemotståndlig inbjudan att få komma och delta i ett samtal om för vem och av vem, tyckte jag. Och det var härligt med ingången att nej, men det är inget svar utan det är ett samtal. Så. Det där är en fråga som jag tror många här jobbar med hela tiden. Mitt första riktiga jobb var på Röda Korsets ungdomsförbund. Vi jobbar för och tillsammans med de mest utsatta. Vad är det? Hur gör man? Det är ju en ständigt pågående diskussion. I folkbildningen så är den ju ännu mer närvarande. Jag kommer inte ha några svar till er om detta. Och det är inte folkbildningsrådets roll att ha något svar heller, utan det blir en del reflektioner som är ganska personliga från mig, tror jag. Ja, alltså jag gillar ju textanalys, så titta på ord och vad det egentligen står. I folkbildningen så har ju vi ibland en tendens att prata precis så som jag gör nu. Vi i folkbildningen, här är folkbildningen, det är vi, det är egentligen, ja, vi som är allra mest folkbildning kanske är vi som sitter på Folkbildningsrådet och jobbar som någon slags begrepp. Så. Det är ju otroligt provocerande egentligen. För vad är folkbildningen? Men det är undervisning, allmänbildande syfte med vuxen målgrupp. Studieförbunden gör enligt Svensk ordbok insatser för folkbildningen, men de är inte folkbildningen. Det är liksom, om man går till ordbetydelsen så landar det så. Ett av mina första möten som generalsekreterare på Folkbildningsrådet var med Utbildningsradion, som har en folkbildningsredaktion och som ser att de har ett jättestort folkbildningsuppdrag, att de verkligen på många sätt är folkbildning i Sverige. Jätte nyttigt för mig som har min bakgrund och är den mer organiserade folkbildningen att liksom vidga och se hur många vi är som har det här uppdraget. Fortsätter man med Wikipedia så är ju folkbildning ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Studiecirkeln är vanligt förekommande, men det finns olika grenar som man brukar räkna till det här. Varav vi i Folkbildningsrådet jobbar med folkhögskolor och studieförbund. Säga något om oss, jag tror de flesta här inne vet ganska väl vilka Folkbildningsrådet är, men vi är en ideell organisation som bildades 1991 för att ta myndighetsuppdrag på våra medlemmars uppdrag. Så vi finns till för att vi ska ha en myndighetsroll, kan man säga. Vårt jobb är att fördela och följa upp statens bidrag till studieförbund och folkhögskolor. Det är totalt mer än 4 miljarder kronor, så det är ett jättestort bidrag egentligen som staten ger till den här delen av folkbildningen, eller för att den här folkbildningen ska komma till stånd, vilket ju påverkar oss, och jag återkommer till det. Vi är också sektorsorgan för folkbildningen och ska bevaka den organiserade folkbildningen gentemot andra myndigheter. Och då hamnar man ofta i den här frågan, för vem är vi till för och hur funkar det? Därför att vi har ju någon slags särart, vi är inte lika andra. Jag var på ett möte med länsstyrelserna häromveckan som handlar om tidiga insatser för asylsökande, där Folkbildningsrådet har fått en roll att fördela pengar till verksamhet, och så är det andra aktörer som har andra roller, och från årsskiftet kommer länsstyrelsen att samordna detta. Och det är otroligt spännande att hamna i ett sammanhang där alla andra har väldigt tydliga myndighetsuppdrag, och man hela tiden säger till oss att Folkbildningsrådets uppdrag att se till att den här verksamheten blir av och så där, och man får komma tillbaka och säga att ja, vi fördelar pengar och följer upp till våra bidragsmottagare som sen jobbar med att attrahera deltagare som kommer fritt och frivilligt i verksamheten. liksom det som är grundbulten och det är det som är styrkan, inte att man tvingar in dem. Alltså vem är man till för och hur funkar det? Och där har vi en logik som faktiskt väldigt tydligt bryter mot många andra delar av vårt samhälle och som kan vara ibland svår att förklara och alltid otroligt viktig att bevaka. Ja, det var lite om oss. Men om vi kommer till det här med staten då, för att även om vi då är fria och frivilliga så har vi ju en väldigt nära relation till staten, får man säga. Och nu pratar jag om folkbildningen, den organiserade folkbildningen i större termer, inte Folkbildningsrådet. Vi har ju väldigt nära relation till staten, får man säga. Men som helhet, ända sedan 1872 har det utgått statligt stöd till folkbildningen. Då de första folkhögskolorna fick statsbidrag. Och staten har ju syfte med det här bidraget, att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. Därför har man avsatt de här, ja egentligen de 3,8 miljonerna som är grundbidraget till folkbildningen. För att det här ska hända. Släpper man det till de här olika aktörerna som på bästa sätt ska ta sig an det. Idag har vi också en hel del tydliga uppdragsverksamheter. Asylverksamheten är ju en sån. Vi har ju fått det här, vi ska fylla det svenska utrymmet för asylsökande. Vi jobbar med något som heter SEQF, alltså som är en nationell referensram för kvalifikationer. Där folkhögskolans allmänna kurs ska sättas in i det här referens- eller nivåsättas. Och de särskilda kurserna ska kunna söka om att nivåplaceras här. Jättespännande och något som folkbildningsorganisationer har velat. Men som också driver en utveckling där man måste sätta tydliga mål. Alltså den strukturerar upp den här fria och frivilliga verksamheten på ett sätt som kommer att utmana den. Och där vi kommer behöva fundera på varför finns vi till. Och driver man särskild kurs så ska man nog vara väldigt klar över att man ska inte direkt springa och säga att vi vill inordnas här. Därför att det påverkar i vilken utsträckning man kan låta deltagarna styra innehållet på samma sätt som vi gör idag. Staten vill också jobba med indikatorer för att följa upp att vi uppfyller de här syftena som finns. Vilket också påverkar. Alltså vem styr, vem är vi till för? Hur mäter vi? Ja. Vår verksamhet är fri och frivillig. Deltagaren ska komma själv och vilja vara med i denna verksamhet. Det är ett jätteviktigt kriterium för folkbildningen som jag ser det. I stor utsträckning så är den deltagarstyrd och en demokratisk verksamhetsform. Vilket ju inte betyder att allting bara är välkommen och gör vad ni vill förstås. Utan man kan ju ha en kurs som handlar om att välkommen hit och bli, här blir du fritidsledare till exempel. Det är ju mindre deltagarstyrt, men däremot kan ju processen fram dit vara i stor utsträckning deltagarstyrt för att fånga vad är det vi vill här och nu. Organisationerna, våra bidragsmottagare, sätter egna mål för verksamheten, bestämmer själva hur just deras verksamhet ska utformas. Sen får de statsbidrag för det som är inom ramen för våra kriterier, men det är jätteviktigt att organisationerna sätter sina egna mål, vilket gör att det kan finnas väldigt, väldigt många olika syftesformuleringar hos folkbildningsorganisationer. Näraliggande ofta, men olika. Sen ska ändå statsbidraget användas för statens syfte. Ja, lite frågor. Har vi ett uppdrag från staten? Där har ju skett en slags glidning tycker jag mig se i hur man uttrycker sig från folkbildningens organisationer. Hur skriver man i årsredovisningen? Skriver man att man har ett uppdrag från staten eller skriver man att man har medel för att göra viss verksamhet? Så där. Det ser olika ut och det händer någonting där, tror jag att vi kan säga ganska säkert. Att man går mer och mer mot att uttrycka att vi finns till för att staten vill att vi ska finnas till. Alltså, så. Och det är klart att är man till huvudsak finansierad av staten så blir det ett sätt att tänka. Naturligtvis, jag mer observerar det än jag har en synpunkt på det. Men jag tror att det sker ett sånt skifte. En jättespännande fråga som också kommer upp ofta i samtal med myndigheter. Hur ska man förhålla sig till behov och prioriteringar i samhället? Vem behöver folkbildningen mest? Vem är det ur ett samhällsperspektiv viktigast att nå med folkbildningen? Vad ska de här liksom, statsbidraget jobba bäst? Vad är vårt uppdrag där? Hur kan vi göra? Alltså jag frågar, den frågan fick jag på när jag träffade länsstyrelsen och pratade om asyl. Hur når ni alla? Hur är ni säkra på att nå alla, att nå de som behöver det bäst? Så. Och det är en fråga som jag vet att bidragsmottagarna ställer sig själva. Varför når vi fler män i asylverksamheten än kvinnor till exempel? Hur kan vi göra för att nå kvinnorna utan att tvinga dem att komma? För myndighetssvaret blir ju lätt att säga, men vi måste ställa krav på det här. Vi säger att de måste komma till svenskundervisningen, annars får de inte bidrag eller något sånt. Och det är ju inte vårt sätt att jobba. Då har man gjort våld på själva liksom, grundideologin i folkbildning. Vi tror ju att resultatet blir bättre för att man kommer för att man vill. Men jag vet ju att våra organisationer gör jättemycket för att locka, för att hitta, för att få in. Så att man styr ju ändå verksamheten utifrån vad man bedömer att behoven finns mest. Spännande diskussion om allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är ju till för korttidsutbildare. Man kan säga för de som behöver det bäst, de som behöver komma på banan. Allmän kurs på folkhögskola är en andra chans och en annan chans för många som inte har liksom, tagit sig vidare. Att ha allmän kurs är ett krav för alla folkhögskolor, måste ha minst 15% för att finnas till för den här gruppen som behöver höja sin utbildningsnivå egentligen. Sen har vi särskild kurs som är ju otroligt viktig också, kanske för den rörelse som driver verksamheten. Här har man en kurs som fostrar i ideologi i den egna rörelsen eller som utbildar en viss grupp människor, smalt eller brett urval, och gör därmed jättestora insatser för samhället. Jag har hamnat i flera diskussioner i sista tiden om vad är viktigast, hur prioriterar man, vad gör man? Och det är ju upp till varje skola inom ramen för de här 15%. Men otroligt spännande fråga att ställa sig. Vilka är vi till för? Varför är det viktigt? Hur tänker vi? På studieförbundssidan finns ju diskussionen om vad som är värt mest av verksamhet där. Ett öppet utbud när man har en katalog som man verkligen själv i avsändare till sätter hela ramen för. Det här vill vi erbjuda samhället. Så. Verksamhet med medlemsorganisationer, otroligt viktig motor i det svenska civilsamhället, att studieförbundet jobbar tillsammans med alla folkrörelser i Sverige. Eller riktade satsningar, att man går ut i ett utsatt bostadsområde och gör riktad verksamhet där. Är det värt mest och vem äger frågan? Liksom? Hur jobbar man där som folkbildningsorganisation? Ja, egen personliga vad jag landar är ju naturligtvis att styrkan är ju bredden och att olika aktörer gör på olika sätt. Man tacklar syftena på olika sätt och därmed så får man en ganska heltäckande bild att det finns starka drivkrafter att hitta de här stora behoven som är ganska naturligt relaterade till statens syften. Så jobbar man på det viset. Men det är en logik som inte alltid är alldeles enkel att förklara i Sverige idag. Och att förklara det här, styrkan, vad händer i själva verksamheten när alla som är där för att de vill vara precis just där. Vad är det som händer? Varför är det så starkt? Och hur gör man det? Det finns ju någon slags idealbild av en cirkel att man är liksom, man bara kommer samman som ett liksom magi på något sätt. Så sätter man sig runt ett bord och så uppstår bildning. Så jag undrar om det nästan någonsin har gått till på det viset. Det är klart att det alltid har funnits en drivkraft som har sagt att här finns det människor som skulle behöva på något sätt höja sig, bilda sig, bredda sig, vidga sig. Och så sa man, så erbjuder man bordet så att säga och säger att det här kan vi prata om. Och det är ju det som vi gör idag. Men hur balanserar det på ett klokt sätt? Det tycker jag är jättespännande och prata om, men väldigt svårt att ge några svar på. Vad är det att vara folkbildare? Är det den här som kommer ut med det härliga budskapet som har något att berätta, som gör att vi blir mindre faktaresistenta i denna tid, eller ja, som verkligen når fram? Är det den? Eller är det han eller hon som erbjuder bordet? som har metoderna att få människorna runt bordet att faktiskt börja prata med varandra och se till att bildning uppstår. Eller, vem är folkbildare? Är det vi på Folkbildningsrådet kanske? Jag tror inte det. Inte i vår myndighetsroll i alla fall. Ja, vi skulle ha en samtalsfråga på slutet. Jag vet att jag har bara bollat upp enormt mycket frågor här, så ni får väl fastna där ni vill fastna. Men min fråga som jag ju jättegärna vill ha mer och mer inspel på är ju, hur styr man en fri och frivillig verksamhet utan att inkräkta på deltagarnas eget inflytande? Hur sätter man ramarna kring det där på ett vettigt sätt? För det är ju inte orimligt att tänka att man vill ha någon slags ram på 4 miljarder kronor. Eller man vill kunna säga varför det är viktigt. Jag behöver kunna säga varför det är viktigt på ett bra sätt. Och hur styr vi det? Hur mäter man det? Ja. Och därmed tror jag att jag lämnar till Nina.
Det var Maria Graners inledning. Och nu kommer Nina Larsson ifrån Studieförbundet Vuxenskolan.
Tack! Alltså att just och funderade på om man skulle börja med frågan hur många det var som någon gång har gått en studiecirkel, men när jag såg alla händer som var uppe här så tänkte jag att nej, det kommer inte överhuvudtaget vara representativt i förhållande till resten av befolkningen, så jag låter det vara. Jag heter Nina Larsson och är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan. Och om frågeställningen är om vi vet vilka vi är och vet vad vi gör, så att säga, så är ju det där en flytande process och ska så vara. För att är det någonting som vi inom ideell sektor är, inom civilsamhället och också då i studieförbunden, så är det ju att vara känsliga i förhållande till det som händer. Vi är en del utav samhället och de förändringar som sker hela tiden. Och man kan tycka i allt snabbare takt, andra säger att det alltid gått fort, ja, hur som helst, så är det tvunget att vi som en del i civilsamhället också följer samhällsutvecklingen och de förändringar som vi ser omkring oss. Den frågan man kan ställa sig då är om vi gör det i tillräcklig utsträckning, och det kommer jag tillbaka lite till. Vi är ett studieförbund som nästa år fyller 50 år. 50 stolta år, och innan dess så var det två studieförbund som då slog sammans för 50 år sedan, som vardera har sin stolta historia långt tillbaka, än längre än de här 50 åren. Mycket inom Studieförbundet Vuxenskolan är sig likt de här 50 åren. Men mycket har också förändrats. Men har det förändrats i tillräcklig utsträckning i förhållande till de utmaningar som vi står inför idag? Vi har 28 avdelningar runt om i hela landet. Vi har 19 000 cirkelledare. Många av dem är också cirkelledare i andra studieförbund, ska vi vara medvetna om. Vi har ungefär 48 000 studiecirklar. Och 320 000 cirkeldeltagare, och vi når fantastiskt många människor. Och lägger man till de andra studieförbunden så är det ju en enorm kraft. Makten i vår organisation kan man väl säga ligger traditionellt hos våra grundorganisationer, medlemsorganisationer och samverkande organisationer. Det förändras naturligtvis. Men med det som Erik sa lite från början där, att många av medlemsorganisationerna och många delar av föreningsrörelsen har utmaningar med medlemstapp. Man förlorar engagerade medlemmar och sådär. Och hur möter vi det då som studieförbund som består av en rad organisationer som var för sig också har tuffa utmaningar med att nå fler medlemmar eller nå ut med sitt engagemang. Detta gäller inte, som ni alla vet, alla. Det finns lysande undantag, men på det stora hela så står många av organisationerna inför stora utmaningar där. Det Tittar vi på maktfrågan i vår organisation så är det en bland våra ordföranden i våra avdelningar så är det en klar majoritet män. Tittar vi på våra chefer i våra avdelningar så är det ungefär 50-50. Men vi har en struktur att jobba mot. Vi behöver ta tydliga och rätt så snabba steg om vi ska hänga med i och inte bli helt obsoleta gentemot resten av samhället utan verkligen genomföra ett ordentligt jämställdhetsarbete på den fronten. Vår verksamhet, om man ser tillbaka 50 eller 100 år och strävan efter att minska utbildningsklyftor och att få människor att växa, att ge människor egen makt, makt över sin egen situation, så är ju den så att säga värderingsmässiga uppgiften eller uppdraget kvar och tappar inte i värde, tvärtom, blir kanske ännu mer viktig för vad då som faktiskt går. Men frågan är, och som vi alltid måste ställa oss, att når vi de människor som behöver egenmakten allra mest? Och om vi inte gör det, vad kan vi ta för steg för att verkligen se till att människor kan utvecklas och få makt över sin egen situation? Stor del av vår verksamhet är ganska lik det som var för ett antal år sedan, men mycket förändras. En del som vi försöker lyfta i och just möta det nya engagemanget är också visa en väldig öppenhet där. Även om många organisationer, som ni vet, har utmaningar med engagemang, engagerade och medlemmar, så minskar inte engagemanget, utan det ligger fast. Det tar sig bara nya former. Och hur ska vi som ett studieförbund med historiska anor också kunna förändra oss för att vara aktuella för de som engagerar sig i andra former än så som våra traditionella medlemsorganisationer ser ut? Här har vi försökt lyfta in några exempel. Vi har nu genomfört en nämndemannautbildning tillsammans med Fattarrörelsen. De är inte någon medlemsorganisation hos oss eller så, men det är en ny, modern jämställdhetsrörelse som vi har valt att, eftersom vi sitter på kontakter med våra medlemsgrund- och medlemsorganisationer. Vi har 4 politiska partier som samverkar med oss på lite olika nivå. Så har vi kontaktytor in till de politiskt tillsatta nämndemännen. Och då blir vi som ett gammalt studieförbund länk in till den nya sortens engagemangsrörelser, så att säga. Och det är ett sätt för oss att möta den nya typen av engagemang och nå också människor som inte då tillhör de lite mer etablerade strukturerna. Och kunna vara en form av organisering för dem också. När då mitt i globaliseringen och mitt i digitaliseringen och mitt i urbaniseringen och de enorma förändringar, omvälvande förändringar som vi är mitt uppe i. När då robotarna tar våra jobb, när var och en av oss funderar över vad vi har här att göra, så tror jag att civilsamhället och ideella sektorn och också folkbildningen kan spela en fantastiskt viktig roll. Det är nu vi står inför civilsamhällets glansdagar när människor söker mål och mening och ett sammanhang i den förändringen. Det är då vi också kan flytta fram positionerna i väldigt stor utsträckning. Men då gäller det att vi är lyhörda, att vi är tillräckligt förändringsbenägna, att vi också kan anpassa vår verksamhet. Och det betyder inte att vi ska lämna det det som har varit. Vi har ju exempel på organisationer, medlemsorganisationer hos oss som, ja, när vi har tappat verksamhet med våra medlemsorganisationer, kanske för att de tycker att det här med studiecirkel är lite mossigt. Ja, det händer kanske inte nu utan för en 5-10 år sedan eller sådär. Det är det ju inte. Det är tvärtom. Vi ser ju och har sett under lång tid när näringslivet tar fram RFA-grupper och liksom, kan man betala hur mycket som helst för. Ungefär samma metodik och ungefär samma tanke. Men vi som studieförbund har inte förmått att vara tillräckligt professionella så att det är attraherat människor och inte heller då våra medlemsorganisationer. Så det betyder inte att vi ska lämna det. Men vi måste förädla vår verksamhet så att den känns aktuell för de människor som vi vänder oss till. Och det finns många exempel där det har lyckats, men vi kan verkligen lägga i en högre växel där, tror jag. Vi med en annan utveckling i den förändring som vi ser runt omkring oss nu är framväxande parallellsamhällen. Vi har människor som står så långt ifrån alla andra former av sammanhang och trygghet som det bara går. Också i vårt land. Och oavsett hur man hanterar det så finns de människorna och den typen av parallellsamhällen enligt de flesta bedömare kommer inte att minska. Men är det folkbildningen? Vem bildar dem? Vem ger dem egenmakten? Är det en bildningsuppgift? Vem når folkbildningen fram till dem utan personnummer? Inte idag. Och kanske inte klarar det heller. Men det är en svår fråga att också fundera något kring. Det som rör vår... Vi har ju alla studieförbund och vi har också arbetat gentemot specifika målgrupper. För oss är exempelvis målgruppen människor med funktionsnedsättning oerhört viktig. Vi har mycket verksamhet som riktar sig till dem och vi utvecklar den verksamheten mycket också inom andra målgrupper. Men det är ju också en liten motsägelse det här att jobba med målgrupper, för samtidigt vill vi bredda perspektiven och vi vill, även om vi riktar oss till målgrupper, så vi vill få det att liksom spränga de här gränserna. Och det där är ju en utveckling som verkligen förstärks dag för dag. I och med de tekniska innovationerna, i och med sociala medier, så har vi de här bubblorna, som de självförstärkande bubblorna, när vi alla bara bekräftar våra egna sammanhang. Det här är inte en ny företeelse, debatten har förstärkts i och med det sätt som vi lever våra liv på sociala medier. Och jag som är verksam in i ett studieförbund ser det som en viktig uppgift för oss att bredda perspektiv. För det stärker människor, det bildar människor. Men hur kan vi bredda perspektiven i en värld som hela tiden, med dynamiker som hela tiden låser in oss i de här bubblorna? Det är min avslutande fråga som vi skulle lämna. Hur vi som studieförbund och som... eller folkbildningen på riktigt kan utveckla vår verksamhet så att vi spräcker bubblorna med uppsökande verksamhet eller andra. Hur kan vi ta steg i den riktningen och inte bara nå ut till grupperna och förstärka grupperna, vilket också är viktigt, men också hur vi breddar perspektiven i dessa bubblor. Det skulle jag vilja diskutera. Tack!
Tack Nina!
Och det var Ninas del och inspel, och nu utbröt en del samtal i rummet, och jag hoppas att Maria och Ninas prat har lett till nya tankar och idéer som kan påverka eller utveckla din verksamhet som du är aktiv i. Ha det bra!